Jag ska träffa Jens Olsson som är utbildad fiskeribiolog och jobbar på en institution på Sveriges lantbruksuniversitet som heter Akvatiska resurser. Där jobbar han med att samla in data och forska om Östersjön och ekosystemet längs de svenska kusterna. Han tar alltså reda på hur fisken i Östersjön mår. Det ska bli intressant att prata med honom och få lära mig mer om livet i Östersjön. Jag är bland annat intresserad av att fråga honom om hur han kom in på det här yrket och hur man tar reda på hur fisken mår egentligen. Och vad kan vi som konsumenter göra för att bidra till en hållbar utveckling i Östersjön?
Då inleder jag. Var kom det här intresset för Östersjön och för livet i vattnet ifrån?
Ja, jag har nog alltid varit intresserad av djur och natur. Och framförallt livet i vattnet och då fisk. Jag har alltid sedan jag var liten gillat fisk, både fiska och men ja, fiskar i akvarium och sådär. Sen när jag började plugga och så upptäckte jag att man kan ju hålla på med fisk professionellt. Och så halka in på den här banan och sen länge har jag jobbat med de här frågorna.
Varför tycker du, eller varför skulle du säga att det är viktigt att bry sig om Östersjön och livet i Östersjön?
Ja, Östersjön är ju ett unikt hav. Det finns inte så många sådana hav som Östersjön på andra ställen på jorden. Som en blandning mellan sött och salt. Det är världens största innanhav. Jättemånga människor som nyttjar och bor längs kusterna i Östersjön. Om man tänker på varför vi ska bry oss om Östersjön mår bra eller inte. Det är för vi nyttjar den för mat, transport, mycket rekreation. Många är ute vid sina fritidshus, fiskar och åker båt på havet. Sen är det så här att om inte organismerna i havet mår bra, så mår inte heller Östersjön bra. Och då mår inte vi heller bra, tror jag, vad var vi den. För då kommer vi se en Östersjö som kanske har massa algblomningar och det går inte att bada. Eller det finns inget djur och växtliv i den och det vill vi inte uppleva. Mm. Sen så bidrar den också med mat, det kanske jag sa. Men den bidrar ju med mat i flera olika aspekter.
Hur kan man då bedöma hur fiskar mår i Östersjön?
Och då gör vi på det viset att vi provfiskar varje år.
Och vad är det för något?
Alltså då fiskar man med ett på ett speciellt sätt, ett standardiserat sätt, samma sätt år efter år på ungefär samma ställen. Mm. Och så följer man, tittar man hur man fiskar och vilka arter och hur stora de är till exempel. Och så följer man det över tid och så ser man förändringar. Så försöker man koppla de här förändringarna man ser till förändringar i Östersjön. Till exempel, vi vet att fiskar vi väldigt mycket så kanske det blir mindre av en art. Eller blir det väldigt näringsrikt eller varmt så kanske det blir mer av en annan art. Och det här gör man liksom längs kusterna i Östersjön. Men man gör det också utsjön. Man åker med trålare och forskningstrålare och provfiskare. Man gör på samma sätt. Det viktigaste när man övervakar och så här är att man gör samma likadant sätt år efter år. Så de data är jämförbara.
Nu på senaste, är det någon speciell fisk som har det extra svårt?
Ja, så det är ju så att i Östersjön i takt med att miljön förändras. Och så här har det varit i tusentals år så länge Östersjön har funnits. Så vissa fiskar blir vanligare och andra blir ovanligare beroende på miljöförhållanden. Men nu är det också hur vi nyttjar Östersjön som påverkar det. Förut har det varit naturliga förändringar. Så en art som ål till exempel vet säkert alla om att den har minskat extremt kraftigt. Det finns inte så jättemycket ål kvar jämfört med vad det fanns. Så ålen har det tufft. Även om det finns ål fortfarande så är den i väldigt mindre omfång än vad det fanns förut. Sen är det så här att det finns andra arter som torsken som det oftast pratas om i södra Östersjön. Framförallt i östra Östersjön. Så även om antalet är inte extremt lågt i södra Östersjön. Men framförallt är de väldigt magra och växer dåligt och väldigt unga. Så det är ganska kritiskt för torsken. Den kommer inte bli utrotad inom det korta perspektivet. Men beståndet mår inte så bra som det skulle.
Om en art i Östersjön skulle bli utrotad, hur skulle det påverka oss människor och påverka resten av havet?
Ja, det beror på vilka arter det är. Men det finns arter som i princip har blivit utrotade som stör som fanns i Östersjön förut. Mm. Nu var det inte den så vanlig så jag tror inte det har haft så jättestor påverkan, vad vi vet i alla fall. Men om en viktig fisk som till exempel torsk eller om vi kan ta på kusten, gädda och abborre som är viktiga rovfiskar. Och de skulle försvinna helt från systemet, så skulle vi dels inte kunna fiska dem och njuta av dem på det viset. Men sen har de här fiskarna väldigt stor betydelse för hur vad heter det, miljön och ekosystemet eller näringsväven mår. Om det inte finns mycket av de här rovfiskarna så kommer det finnas mer av andra arter. Och det kan påverka hela vägen ner till alger. Så har man mycket rovfisk så har man oftast ett system där det är klart vatten och lite påväxt alger och färska, friska tångruskor. Har man däremot ett system med väldigt lite rovfisk, om torsken och rovfiskarna som aborigerda försvinner eller blir väldigt mycket färre, så får man ett tillstånd där det blir väldigt mycket grumligare vatten och mer påväxt alger och de här tången och det här växer inte lika bra, så inte lika fisk ut. Så att det är jätteviktigt för oss att de här fiskarna finns, för att vi ska ha det havet som vi upplever som är bra. Fisken bryr sig inte så mycket på det viset, utan det är ur vårt perspektiv liksom. Så det spelar roll, absolut. Ja.
Jag vet att WWF brukar ta fram en lista med fiskar som är rödlistade. Hur vet du någonting om hur man avgör hur en sån fisk kommer in på den här listan?
Ja, alltså de är inte rödlistade, för de får rött ljus.
Okay.
Och det är en konsumtionsguide som WWF tar fram, som handlar om vilken fisk WWF tycker att vi ska äta och undvika med olika kriterier. Men det här har inte så mycket att göra med förvaltningen och hur samarbetet mellan forskare och myndigheter ser ut, utan WWF står vid sidan om och gör sin egen bedömning, har sin egen agenda här. Så att de tar ju information från förvaltningen och för forskarnas råd, hur mycket det finns om olika arterna. Så gör de en egen bedömning som ibland står stick i stäv med vad forskarna säger, för de har lite andra kriterier än vad forskarna har. Men de har ganska mycket makt, WWF, och ganska stor inverkan. För om de säger till svenska folket och folk runt Östersjön, du får inte äta torsk. Fastän förvaltningen säger att ja, visst, vi ska inte fiska så mycket torsk som förra året, men vi ska fiska lite mindre. Men vi får fortfarande köpa torsk och fiska torsk, för det tål bestånden, säger forskarna och förvaltningen. Men WWF har en väldigt stor makt där på sin list, så de kan ju faktiskt få folk att sluta köpa vissa fiskarter.
Hur ställer du dig till det här? Vilka fiskar tycker du att man ska äta mer av eller äta mindre av? Hur ställer du till att folk äter fisk?
Jag tycker det är jättebra att man äter fisk. Fisk är ju jättenyttigt, och framförallt ska man ju nyttja, när vi har ett sånt fantastiskt hav som Östersjön, så måste vi nyttja fisken som finns där. Men på ett hållbart sätt. Vi ska naturligtvis inte fiska upp den fisken som är hotad och som inte finns så många kvar av. Men eftersom forskarna och sådana som jag tar fram råd för hur mycket man får fiska, så tycker jag man ska lyssna på det. Och det finns ett... SLU ger till exempel ut varje år en skrift som heter Fisk- och skaldjursöversikten, som finns att ladda ner på SLUs hemsida, där man kan se hur de olika bestånden mår. Så jag tycker hellre man ska följa den listan än WWFs lista som är lite mer... De väger in så många olika aspekter i, och det är inte alltid tydligt och klart vilka råd det är. Och WWFs lista är enkel, för det är lätt att förstå. Våra rekommendationer är lite svårare. Men jag tycker absolut man ska äta fisk från Östersjön. Och sen har ju Livsmedelsverket rekommendationer för gifthalter i fisk. Vissa som feta fiskar som strömming och lax till exempel, de har höga dioxinhalter och man bör inte äta det så ofta. Men det här gäller framförallt barn och kvinnor som i fertil ålder. Har man gjort klart med barn och sådär och är vuxen, så finns det så tror jag inte det finns några problem att äta fisk från Östersjön. Det finns till och med studier som visar att nyttan med att äta mycket fetfisk från Östersjön överväger riskerna. Så att Sverige tycker en sak, Finland tycker en annan sak, och alla forskare är inte ense där. Men naturligtvis så ska man vara försiktig om man är kvinna och barn med att äta fetfisk från Östersjön och följa Livsmedelsverkets rekommendationer, som är väldigt, råden är väldigt strikt satta, gränsvärdena är väldigt strikt satta där. Så. Men jag tror självklart ska vi äta fisk från Östersjön.
Speciell fisk som är mest hotad i dagsläget, och varför är den mest hotad i så fall?
Ja, ålen mår ju, det finns väldigt lite ål. Och varför det finns lite ål, det vet vi inte riktigt. Det finns många olika tänkbara orsaker. Ålen är ju väldigt mystisk, för alla ålar i Europa leker i Sargassohavet utanför Nordamerikas kust. Så ålen har gått ner på alla ställen i Europa. Men vi vet ju att vattenkraftutbyggnaden som har gjort, man har dämt upp massa älvar i Sverige, och det har påverkat ålen negativt. Vi vet att historiskt har i alla fall man fiskat väldigt mycket ål, så det har säkert haft en påverkan. Sen med storskaliga miljöförändringar som sker på jorden, som klimatuppvärmning och sånt, det kan också ha påverkan på ålen. Och det kan ha påverkan på ålen i där den leker och växer upp, alltså i på andra sidan Atlanten. Så det kan vara saker som händer där och saker som händer här i Europa som påverkar. Men vad jag vet så har man inte den ultimata förklaringen. Sen har systemet i Östersjön också förändrats väldigt mycket. Vissa arter har blivit vanligare, andra har blivit ovanligare. Och vi har fått in till exempel säl och skarv. Skarven har ökat mycket och sälen har också ökat mycket på slutet. Vilket är ju tecken på att Östersjön mår ganska bra. När fiskätande djur ökar och miljögifterna, vissa miljögifter blir lägre. Men de här påverkar ju också fisken, hur mycket fisk det finns sannolikt. Och samspelet mellan arter påverkar också. Så det är svårt att säga en orsak.
Skulle du säga att fisken alltså, idag i Östersjön mår? Det snackas ju mycket om att Östersjön är i fara och att all liv dör ut. Skulle du säga att det här stämmer eller att det ligger någon överdrift i det?
Nej, men visst är det så att tillståndet för Östersjön är inte bra. Så är det. Och det ser man i till exempel Helsingforskommissionen, Helcom, gjorde nyligen en statusbedömning för hela Östersjöns ekosystem. Och det är uppenbart att det inte är bra för alla arter. Men det är inte så att jag tror inte livet i Östersjön riskerar att dö ut och fiskarna riskerar att dö ut, utan det kommer bara bli andra fiskar och andra organismer. Det som missgynnar en art kanske gynnar en annan art. Så är det. Så att, Östersjön som vi vill ha den, där är vi ju en bit ifrån att komma dit här. Men Östersjön i sig liksom, som har förändrats ut tusentals år, den kommer att finnas kvar, men bara se lite annorlunda ut och ha andra arter. Så är det.
Vad skulle du säga att man kan göra som privatperson när man tycker illa om den här förändringen eller vill ha ett vatten som man kanske kan bada i och vara i så som det varit innan? Finns det någonting man kan göra själv liksom, för att påverka?
Absolut. Det finns det, och jag tror att som enskild individ så kanske man har mest påverkan, eller stor påverkan genom vilka politiska val man gör. För olika partier är ju uppenbart satsar väldigt mycket olika på klimat och forskning och åtgärdsarbete i havet. Så det är en sak. Sen kan man ju naturligtvis välja att konsumera fisk som är lokalfångad. Av småskalig yrkesfisket kanske, om bestånden tål det. Det är väl en sak som man också ska göra. Men sen ens beteende som människa. Vi påverkar kanske inte så mycket torsken i Östersjön genom vår konsumtion och sånt gör ju det naturligtvis. Men som beteende, hur man beter sig när man är på Östersjön kan ha effekt. Många är ute i fritidsbåtar på sommaren och fiskar och sådär. Så man kan tänka att man ska inte ta upp mer fisk än man kan äta. Inte bara ta upp och slänga för nöjes skull. För det kan ha stor påverkan. Man ska köra med sin båt. Man kanske inte behöver ha den största motorn på sin båt. Och framförallt när man kör i grunda vikar som är jätteviktiga för de här fiskarna. Som barnkammar och yngelkammar för de här fiskarna när de växer upp. Att man kör väldigt försiktigt i de här och inte gasar på fullt. Så det grumlas upp massa sediment som dödar ynglen här. Och man kanske också ska fundera på, måste man ha en stor och fin brygga på sitt sommarställe? För bygger man bryggan precis i den här grundvik så förstör man lite av livsmiljön för de här fiskarna. Och vi har sett att både båttrafik och utbyggnad av kustzonen med sådana här bryggor och sånt, det påverkar faktiskt fisken på kusten negativt. Så det kan man tänka på.
Sammanfattningsvis, tror du att fisken i Östersjön någonsin kommer helt försvinna?
Nej, det tror jag inte. Det kommer bara som sagt bli andra fiskar än vad vi har idag.
Vad mycket han kunde. Jag hade ingen aning om att det kom nya arter i Östersjön eller att ens politiska val kunde påverka hur Östersjön mår. Nu ska jag börja tänka på att inte fiska mer än vad jag kan äta upp och inte bara för nöjes skull